Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Den här veckan är vi så himla glada över att ha Årets bok som samarbetspartner. Och Årets bok är publikens pris. Där kan man rösta varje dag på en av de 12 böckerna man tycker är helt enkelt bäst. Och ända fram till den 26 augusti.
Och man får rösta hur många gånger man vill.
På samma bok eller på olika böcker om man tycker att alla förtjänar att vinnas.
Och glöm inte att vi har en tävling som pågår här på Mellanraderna. Vi vill att ni antingen mejlar eller instagrammar i vårt kommentarsfält in en motivering till varför ni vill att just er favorit nominerad är den som ska ro hem det här priset. Och den som Peppe och jag väljer är då kommer få ett helt jättepaket med alla 12 nominerade boktitlar hem i brevlådan.
Det här är Mellan raderna med Gide och Öhman, en podcast om läsning.
Hej Karin.
Hej Peppe.
Vad har du läst i veckan?
Jag har läst om faktiskt den här I maktens öga av Per Schlingmann som vi pratade både om och med förra året när vi jobbade på Crime Time Gotland.
Just det, vi lunchade med honom på Crime Time Gotland.
Ja, precis. Och sen så modererade han och jag en panel med olika spänningsromansförfattare från Gotland. Och då hade ju hans roman I maktens öga precis kommit ut. Och nu har det gått ett år och den har blivit inte bara med uppföljare så att säga, för att jag tror att del två i den här serien snart kommer ut, utan den har ju också, han har ju också sålt filmrättigheterna till via Playbolaget.
Alltså det
jag
går fort.
Jag vet inte riktigt vad de heter, Viasat heter de kanske. Ja, det går fort och det är ju rätt roligt, och nu är det Almedalsvecka igen. Helt enkelt. Så att jag blev lite inspirerad och det som jag tycker är en stor behållning med den här boken, det är just inside, känslan av att man är en insider i det politiska spelet, i liksom maktens epicentrum på något sätt. Och det kanske är jag som är supernördig, men jag älskar ju böcker där man
lär
sig saker.
Men herregud, Borgen! Visst kollar du på Borgen också?
Jag önskar jag kunde säga ja, för det hade låtit så coolt, men jag har missat Borgen. Jag vet att den är jättebra.
Alltså grattis dig som har Borgen framför dig. Det är ju en otroligt bra dansk serie som utspelar sig, håll i dig nu, i Köpenhamn. Och det politiska livet där en ung idealistisk politiker klättrar upp genom får allt mer makt inom partiet och sen också inom regeringen. Så bra, jag hoppas verkligen den håller fortfarande, för den har ju några år på nacken. Men när du sa det där att man är så, att det bästa av underhållning är den där man blir underhållen och samtidigt lär sig någonting, då kände jag att aldrig har varit så intresserad av dansk politik som under de åren som Borgen visades.
Ja, det är som Vita huset, alltså West Wing eller House of Cards eller någon sån där serie. Man känner sig liksom lite smart, man känner sig som att man är en av de där typerna, ja, som går runt och är så här spindoktors ungefär.
Ja, men Per Schlingmann, han är ju själv jobbar i så att säga maktens öga, och det är därför som det är extra intressant. Du känner ju honom från, eller jag vet inte, hur känner ni varandra ens?
Ja, det skulle vara en typisk sån här Almedalsöverdrift att säga att vi känner varandra, för det gör vi verkligen inte. Det är sånt där som folk säger när de har träffats 3 gånger. Nej då, nej, men vi är väl bekanta så att säga. Men det som är roligt i sammanhanget är att min man Peter jobbar för Viasat, Viaplay, MTG och TV3-bolaget. De har bytt namn ganska många gånger på sista tiden. Jag tror att de heter Entertainment Group eller någonting nu. Hur som helst, det där tredje stora medieföretaget i Sverige. Och han och jag ska alltså tillsammans då, Peter och jag ska tillsammans intervjua Per Schlingmann. Och det tycker jag är lite roligt.
Men kan du berätta vem Per Schlingmann är då? För alla känner ju kanske inte till honom.
Jo, men han är en PR-konsult i grunden som var ju otroligt duktig på sitt jobb. Jag tror han jobbade på Hill & Knowlton eller en sån här stor byrå, och så blev han liksom uppplockad som politisk spindoktor får man väl säga i Moderaterna, och är en av hjärnorna bakom det här konceptet Nya Moderaterna och det nya Arbetarpartiet och så vidare. Alltså arbetslinjen kan man säga inom Moderaterna, som faktiskt bidrog till att de vann då med Fredrik Reinfeldt i 2 val.
Ja,
och
just det.
Nu är ju så att säga både Fredrik Reinfeldt och Anders Borg och Per Schlingmann, den här trojkan, är ju inte i maktens öga längre, men de är ju helt klart starka personligheter, och det jag tycker är intressant när en sån som Schlingmann, som har varit lite doldis då, visar sin kreativa sida ännu mer genom att börja skriva romaner. Han driver
det har vi talat om tidigare. Visst är det intressant att folk verkligen längtar så mycket efter att skriva romaner? Alltså, jag antar att det är otroligt mycket mer lukrativt att driva en PR-firma än att sitta och skriva en deckare. Eller,
ja, det tror jag säkert för de allra flesta fall. Alla kan ju inte bli en Läckberg liksom.
Nej.
Men det är väl den här bokdrömmen. Och jag tycker att det är så roligt när... För alla snackar ju om att skriva böcker. Jag gör också det hela tiden. Men de allra flesta hinner eller orkar inte. Och så de som verkligen gör det. Ja, nu är boken klar. Oj, och det är filmrättigheter. Och, ja. Jag tycker att det är väldigt kul när det bara klaffar på det där sättet.
Ja, men verkligen. Och man måste lyfta på hatten för att någon som är så, måste vara en väldigt upptagen person, att han verkligen haft tid att avsluta den här roman.
Jag önskar att jag var lika sakkunnig inom något sånt där spännande ämne som politiska maktspel eller någonting. Men jag skulle nog bara kunna skriva en spänningsroman som utspelar sig i hästmiljö. Och fasen, det är ju redan gjort!
Vi har läst Malou von Sivers debutroman som heter Mitt hjärtas oro, och faktiskt är en av årets bokböcker man kan rösta på.
Och, ja, och det är ju den allra sista vi pratar om i det här årets boksamarbetet. Så nu är jag nyfiken, nu vill jag höra.
Tänk att vi har burnat igenom alla 12 böcker så där bara.
Ja, fasen, kudos.
Ja, herregud som man läser det nu. I alla fall, alltså, jag har ingen relation till Malou von Sivers, men annat än vad jag har läst om henne. Men jag, alltså då drar jag nu finlandssvensk kort igen. Men jag vet att hon har vunnit stora journalistpriser och är en jätte, liksom, en väldigt duktig intervjuare.
Och vet du vad, jag tycker är nästan det allra coolaste med Malou von Sivers, det är att i detta tidevarv när analog tv, eller åtminstone tablåbunden tv, har blivit så... tappat så mycket tittning, och det är strid på allra yttersta knivspetsen om programledarroller, i synnerhet bland kvinnliga programledare och i allra synnerhet bland kvinnliga programledare som är över 40, så har Malou von Sivers en sån här riktigt tung jäkla roll. Hon har egenhändigt skapat ett förmiddagsprogram för sin målgrupp som har stabil tittning, som är efterfrågat, och bara rulla på Malou då, bara år efter år. Jag tycker det är riktigt skickligt faktiskt.
Ja, kudos säger vi. Nu kommer det skvallra, törde jag sagt, men alltså hon har skrivit en roman som är väldigt välskriven. Den handlar om den är inte självbiografisk, men som, jag, som alla eller de flesta, fan, alla författare plockar ju historier och ur sitt eget liv. Jag tror den här
är den inte lite självbiografisk ändå?
Ja, men den är väl till och med ganska mycket. Den liksom utspelar sig, den utspelar sig i Sverige, Stockholm, och handlar delvis om hennes farfar. Och den handlar om hur hon, hur hennes pappa, hur liksom den, hon ville egentligen reda ut, har jag förstått, hur, varför hennes pappa slog henne. Hon hade en väldigt våldsam pappa, och det här talade hon om i ett sommarprat för ett par år sedan. Och hon har också talat om hur, vilken skam det är att, att bli slagen av någon som borde älska en mest i hela världen. Och i den här boken så försöker hon plötsligt utforska varför män slår, tolkar jag det åtminstone. Och nere och gräver i den här, liksom, kan man kalla det arvsynden, eller att, eller hennes pappa blev slagen av sin pappa som i sin tur blev slagen av sin pappa. Att det är någonting som går i arv, den här liksom våldsamheten.
Ja, det är någon frusen sorg som går i arv, som liksom smittar generation till generation. Det, ja, men, det är så otroligt sorgligt. Hon skriver så bra om just den, att, att till och med förövaren själv hatar sig själv. Varför gör jag det här, när han i det här fallet då tas över av det här blinda raseriet och skäms så mycket, och då gör precis som sin pappa och tar en till stark grogg ungefär. Ja.
Och det finns liksom, ja, men det finns ju ändå, det finns ju ingenting som, eller man kanske får låta, men det finns ju ingen ursäkt för att slå sina egna barn eller slå någon överhuvudtaget. Och det liksom, och jag tror det handlar om att, att inte kunna hantera sina känslor. När det inte finns, jag tror det, när det inte finns något sätt för känslorna att komma ut, eller när allt annat är förbjudet. Tänk att spela på män som har så mycket, som är tillåtna att visa så mycket snävare känsloregister. Tänk att kolla bara på fotbolls-VM till exempel. Då på något sätt, då låter män verkligen alla känslor komma ut. Då kan man skratta och gråta och bli våldsamma. Och jag läste något som sa att förresten hustrumisshandlarna går upp med nästan 40% under, i England under
men när
stora
publiken fotos. Precis, när kamerorna panorerar över publiken nu under VM, jag är helt fascinerad över de här männen i publiken som, och deras minspel, och det är tårar och det är skratt, och det är liksom, det är känsloregister som är så enormt, och allt är liksom utanpå. Det är nästan snudd på komiskt, och
jag vet,
de här liksom det stentuffa typerna, och de apar sig och de klär ut sig och de gör en massa saker som jag tror i deras vanliga så här hej kontorskilleroller skulle vara helt liksom out of the question.
Oacceptabelt, men det kommer sporter och speciellt fotboll ger någon slags respit. Det är liksom ett ställe där man får låta allt komma ut, och då gör man det med råge. Och det är, och det är, jag vill säga, det är fint, för att jag föreställer mig att alla känslor måste, alltså alla människor har en massa känslor, och då måste finnas ett utlopp för dem. Och jag tror att våld mot barn eller hustrun eller andra män ofta handlar om att de här känslorna bara inte, det är det enda sättet de kan komma ut, och då kommer de liksom samlat i, jag menar, i en sån här form. Varsågod för min amatörpsykologiska tolkning av varför män slår. Men jag tycker att det är liksom jag tycker det är intressant att hon forskar i det här. Jag önskar att hon kanske hade gått liksom ännu lite djupare ner i det här liksom arvsskulden, eller varför slår man om man själv har blivit slagen? Borde man inte liksom veta hur vidrigt det är och vara liksom den som slår minst av alla?
Jag tycker också att hon sätter också fingret på barnets perspektiv och hur obegripligt det är för barnet. Så ofantligt skrämmande för barnet, i och med att det är så oförutsägbart. Det är en jättefin passage i början när hon skriver om händerna, pappans stora händer, samma händer som håller jaget då, det är en liten pojke i det här fallet, håller, eller inte, det är inte första person men tredje person, huvudpersonen, hans, som håller hans händer när de liksom, när de går på söndagspromenad, och som kanske kan snickra eller skriva eller på något sätt, och så de händerna far plötsligt ut liksom mot barnet och orsakar sån stark smärta, just allting blir på något sätt komprimerat i den där bilden av faderns hand, hans auktoritet och hans sätt att visa kärlek och skydda barnet, och den där dualiteten, det är ju den som är så fruktansvärd för barnet, för då finns det ju inte några gränser. Och ett barn blir ju liksom rotskadat på något sätt av att en vuxen överträder de där gränserna och gränserna suddas ut. Vad är kärlek? Vad är det mitt fel? Mm. Är det så här man visar kärlek? Jaha, ja, då ska väl jag göra det mot mina barn då? Eller?
Men tänk att till och med
för att bryta det där?
Att till och med fanns ett ordspråk som säger att den man älskar agar man. Det är ju fan så jävla långt ifrån sanningen. Det kan vara att man agar någon som man älskar, men de två ska aldrig någonsin höra ihop.
Det blev ju inte heller olagligt förrän på 60-talet väl, det här med barnmisshandel.
Nej, jag tror ännu senare i Finland. Jag kommer ihåg att för inte så hemskt många år sedan så fördes det debatt om det är okej att lugga sina barn. Och jag tror att det är otroligt viktigt att man verkligen sätter ner sig att nej, att ingen form av aga är okej. För att ifall samhället säger att, eller ens diskuterar olika former av aga, öppnar man genast upp liksom. Men jag tycker det är kanske samma sak som att säga att det inte är okej att köpa människors kroppar, eller det är inte okej att slå varandra eller skela. Jag menar, det är otroligt viktigt att det stiftas lagar som ska skydda de som är svagast i samhället.
Mm. Det är själva gränsöverskridandet som sätter spår långt efter det att blåmärkena har suddats ut. Ju.
Det är det som du sa om att hur barnet känner inför en vuxen som ömsom är otroligt kärleksfull och vänlig och ömsom slår. Det var ett ledarstick i Dagens Nyheter för någon vecka sedan som handlar om det här marshmallow-testet som du har säkert läst om det också, som handlar om man testar olika barn, alla typ i 4-5-6 års åldern. Så att man fick dem en marshmallow och så sa man att om du sparar den här kommer du att få en till om 5 minuter och då har du 2 marshmallows, men om du äter upp den så du kommer inte att få en till. Ja, precis.
Och då tolkar vilka barn kan stå emot då?
Ja, så precis.
Att, vilka barn är strategiska nog att,
precis.
Att tänka så här, okej, jag tar inte godisen nu utan jag väntar 5 minuter så kommer jag få 2 godisar. Och man har använt det hör till saken att man har använt det i alla tider som något slags här populärvetenskapligt sätt att mäta hur intelligenta barn är. Vilka förutsättningar de har för att klara sig i näringslivet. Och så har man då kommit fram till att vissa barn klarar sig bättre än andra. Och de som klarar sig bra i testet också kommer gå en framgångsrik karriär till mötet. Man har hittat en korrelation däremellan. Men!
Nu var det någon som kom, eller jag tror det var Lisa Magnusson som kom med teorin att det kanske handlar mindre om självdisciplin hos barnen och mer om hur de har lärt sig att vilket förtroende de har för vuxna. Någon som har ett förtroende för vuxna som är uppvuxna i en miljö där man kan lita på stora människor. De kunde vänta och de trodde på den här personen som sa att du kommer att få en till marshmallow eller vilken godis det nu var. Men de som är uppvuxna i en miljö där ja, men det är alltid lite flytande och osäkert och förtroende till vuxna människor är ganska skakigt. De tog chansen och åt upp marshmallow så fort som möjligt innan någon tog ifrån dem.
Jag tror att ja, och dessutom så finns det ju också korrelationen kanske snarare är att barn som kommer från sämre socioekonomiska förhållanden, de får fan de har lärt sig, jag käkar min godis nu för man vet aldrig vad som händer om 5 minuter, då har någon annan tagit godisen. Och så barn som kommer från trygga medelklassförhållanden, de vet att ja, det finns mer marshmallows. Jag tror vi pratade om det här i en annan podd också, men det finns mer marshmallows i godisskåpet ungefär. Ja, och hör och häpna, det är barn från trygga medelklassförhållanden som oftast gör karriär i näringslivet också, men att det är alltså en falsk korrelation.
Men samma sak. Det är ju sådana barn som har någonting tryggt att falla tillbaka på som vågar ta risker också. Har man ingenting att falla tillbaka på så är man ju mycket mindre riskbenägen vanligtvis eftersom man vet att förlorar jag jobbet, förlorar jag allt. Vet man att mamma och pappa backar upp mig ifall det inte går vägen, då är det mycket lättare att satsa stort.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Planning for your next trip? elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Men du, jag tänkte fråga om en kontroversiell fråga som är också vad du tycker då, som också aktualiseras i den här I maktens öga, huvudpersonen David Erling som är statsministerkandidat. Det antyds lite av Schlingman då att, att David tänker på sin pappa som aldrig var nöjd, som aldrig kunde vara nöjd med vad en David gjorde, och det är det som driver honom framåt. Och man får lite den känslan också av huvudpersonerna i Malou von Sivers bok. Alltså, och att pappan alltid på något sätt är missnöjd. Den här pojken som vi får följa som blir misshandlad i den första generationen, han får inte, han får till exempel inte studera vidare, utan han tvingas att ta över faderns firma. Han är inte dugg intresserad av att driva manufaktur, utan han är någon slags mattegeni, han vill bara hålla på med matematik. Nej, det är för löjligt och tramsigt, sånt håller vi inte på med.
Men det handlar ju också om pappans egen, på något sätt, bildningskomplex, efter han själv inte hade en utbildning, och att hans son som hade en högre utbildning skulle på något sätt vara ett skamligt eller förnedrande för honom.
Ja.
Ja, men frågan, vad skulle du...
Ja, nej, men frågan är så här, kan det finnas någonting som de här barnen som har fått så att säga för lite kärlek och bekräftelse, kan det finnas någonting i det som kan vändas till något positivt, eller är nackdelarna, du vet, även om man drivs framåt, har man det här stora svarta hålet inom sig ändå hela tiden liksom, eller kan man helas på något sätt genom att vända det här till sin fördel, att jag ska minsann bevisa att man är ännu mer hungrig än alla andra liksom. Jag vet, men inte alltså, ens en fråga, jag bara
tänker. Nej, intressant tanke. Alltså jag tror det. Jag tror att människan är så otroligt flexibel, och liksom, människan är gjord för att klara sig, överleva. Så jag tror att man kan komma vidare från det mesta, vare sig det handlar om mest fruktansvärda saker som en våldtäkt eller ett barns död till och med liksom, eller en barndom där man känner sig oraskad. Jag tror att man måste tro att det finns kärlek och glädje i ens liv, och att man kan bli en stark människa trots hemska saker som har hänt en.
Ja, och hela det här med maskrosbarn, det är ju väldigt omdebatterat, och vissa tycker att det är ett vidrigt uttryck liksom, för att det ju låter ungefär som ett klämkäckt sätt att säga att ja, du kanske hade det fruktansvärt, men tänk vad stark du har blivit ungefär. Ja. Och det är ju hemskt, för då är det ju som att man ignorerar en persons lidande. Men det finns däremot också en förening som heter Maskrosbarn, som då har i syfte att ge stöd till ungdomar som har, och vuxna som har vuxit upp i svåra förhållanden då, med mycket misshandel och så. Så att, ja, men och det kanske inte spelar någon roll, men det kanske är en tankekonstruktion att jag använder det här som ett vapen framåt, eller jag använder det här som en slags resurs eller ett sätt att aldrig bli likadan. Men det spelar egentligen ingen roll om det funkar, om den får tanken får människan att hela och må bättre.
Sen tänker jag på det med vad man kallar olika organisationer och föreningar. Jag tror verkligen att ord har en jättestor betydelse, att man ska, att det är bra regelbundet att se över varför vi kallar någonting vid ett visst namn, och om man känner att nu det här namnet är föråldrat, det här funkar inte längre, så då byter man det. Tänk på en av mina favoritpodcaster, på Slate heter Double X Gabfest, och då handlar det om tre kvinnor som sitter och diskuterar politik och populär alltså nöje,
popkultur
ur ett, vad heter det som ungdomen håller på med? Populär
här.
de här medierna, skärmarna som de knappar på.
Exakt. Men, ja, men så heter de Double X då liksom, för de snackar alltid om det ur ett feministiskt perspektiv, och då hade de satt namnet Double X eftersom det är två kvinnliga alltså X-kromosomer. Men nu har de för inte så länge sedan bestämt sig för att man kan vara kvinna oberoende av vad man har för kromosomer, och så bytte de namn till Waves, för de tänkte de på de olika feministiska vågorna och hur olika feministiska rörelser kan komma in som en våg. Det var, jag vet inte om det är världens bästa namn, men jag tycker det är fint att se över någonting man har döpt en gång i tiden och bestämma sig för att nu, idag funkar det inte längre det här namnet då, så vi byter det.
Alltså, nu kommer jag låta urflummig, men jag har tänkt så himla mycket på vågen som metafor de senaste dagarna, och det är för att säsong 5 för 17, ja, nya säsongen av The Affair.
Jag har också kollat.
Ja. Och Fiona Apple sjunger ju det här ledmotivet, hon liksom pratsjunger så här: "The only thing I can do is to be the wave that I am and then sink back into the ocean." Och det är så fint, för det är ju verkligen en metafor över livet. Livet har sin gång, du är en våg i den stora oceanen, och det enda du kan göra det är liksom att försöka göra det bästa av den våg du är, för din tid på jorden är så kort. Det är liksom både vansinnigt deprimerande och väldigt vackert på något sätt.
Alltså jag fick rysningar, jag måste vara någon slags, ja, jag tyckte det var fint.
Ja, men den vignetten är ju helt otrolig.
Ja, den är mäktig.
Sarah Treem och vad de heter som har skrivit skrivit den här serien har skapat, och inte minst Fiona Apple, hon är ju verkligen en poet, men jag tycker också att det är en jäkligt bra serie, den innehåller väldigt mycket och rekommenderar den till, om ni som inte har sett den mot förmodan har en
herregud, så vi har
seriefest framför er.
Men, och dessutom utspelade sig ju LA nu den här senaste fjärde eller femte säsongen, och en av de allra första scenerna är den här författaren, nu kommer jag inte ihåg vad han heter, då kör han faktiskt ner exakt samma väg som jag kör ner från Topanga, Noah, ner kör hem.
Ja,
det
var ju Topanga, ja.
Kör han ner
och så var det någon som säger, what's wrong with not Topanga,
ja.
Då tänkte jag på dig, ja.
Men hör du, jag har ännu en sak att säga om den här Malou von Sivers romanen, och det är att jag tycker den är på många sätt välskriven, men den är nästan för välskriven. Den känns som en debutant som har fått hjälp, vilket hon har fått faktiskt där, både bland annat Jonas Gardell och Monica Fagerholm har funnits där som någon slags mentorer. Men det känns som en bok som man skriver roman som man tror att en roman ska skrivas. Liksom, jag tycker det finns liksom en personlig röst i den, utan den känns nästan som en... Ja, men alla beskrivningar är korrekta och välskrivna, men...
Nej, men jag tycker att det brände till så himla mycket när hon skrev till exempel om de här händerna, och att hon... Jag förstår vad du menar, att man vill liksom att Malou ska på något sätt ta en whiskyflaska och ta några djupa klunkar och sätta sig och skriva.
Ja, det ska vara hesare.
Som ett litet, nu måste du säga ordet...
Ett litet djur!
Ja, som ett litet djur, som Monica Fagerholm brukar säga. Jag tycker att Malou, jag vill liksom se den här vilda, icke-PK-Malou bara...
Exakt, den är så kontrollerad.
Nu skriver jag. Ja.
Och sen när man beskriver finlandssvenskar... Okej, det här måste vara den sista boken, eller texten, där någon beskriver finlandssvenska som klingande finlandssvenska.
Jag visste att du skulle störa dig.
Så jävla stör!
Det är huvudpersonens mamma som är en vacker finlandssvenska.
Edith.
Ja, men det klingar ju faktiskt er dialekt för oss platta rikssvensk talande.
Men
det är ju sjungande.
Nej, det är ju verkligen...
Men alltså nu, men, ja,
kan ni som lyssnar skriva in med förslag på ett annat sätt det går att beskriva finlandssvenska på?
Ja, vi bannlyser både klingande och sjungande.
Ja, tack så mycket.
Men hon talade du... finlandssvenska som ett litet djur.
Nej, men jag ska tipsa om en jättebra ungdomsbok, men för det vill jag bara säga att så himla kul att Svenska Dagbladet ville prata med oss om vilka böcker vi rekommenderar att man ska läsa i sommar.
Och ni som har missat kioskvältaren Svenska Dagbladets läs- och skrivbilaga som kom ut idag när vi spelar in slutet på juni, kolla in den på webben. Ja, om jag får säga det själv tycker jag att vi drog till med riktigt bra tips.
Du la upp den på Instagram, jag tror jag glömt att lägga upp den på Facebook. Jag ska lägga upp den på Facebook-sidan, ni får jättegärna gå in och gilla oss där. Men, och nu kommer det, den extrema cliffhanger.
Din monumentala insikt som vi nu ska få ta del av.
Nej, det är ingen insikt, det är bara ett tips, ett riktigt guldtips. Det är Malin Klingenberg som är skriver på klingande finlandssvenska. Hon nej, ska jag bara. Klingenberg. Om jag ska vara min 8-åriga son skulle jag säga get it.
Okej, okay, I get
förlåt. Hon har skrivit barnböcker, Patrik och pensionärsmakten är en jätteframgångsrik serieböcker hon har skrivit med lite galna personer och crazy humor. Men nu har hon gått vidare till att skriva ungdomsböcker och skriver en så otroligt bra bok som heter Älgflickan och handlar om Johanna som precis har börjat på högstadiet. Och det är ett ganska klassiskt upplägg, alltså hon har börjat på högstadiet och hennes bästa kompis från grundskolan och sommaren vill plötsligt låtsas som om de aldrig har träffats förut. Och så försöker Johanna orientera sig i den här världen där man förväntas vara halvvuxen eller ungdom men ändå är lite barn. Och där folk är lite, kan komma in i lite olika fas. Vissa är liksom stormkära killar och andra skulle helst vilja leka i kojor i skogen. Och det handlar bland annat om att den här Johanna och hennes bästis haft en koja som de har byggt under flera år. Vilket är otroligt intressant, för det här, nu känner jag mig så amerikaniserad, för att de har byggt en koja, okej, det här är fiktion, måste jag också påpeka, men de har byggt en koja i skogen, deras föräldrar har hjälpt dem, och de har två sängar där, så de har sovit i skogen i den här kojan ensamma. Det skulle liksom
aldrig hända i USA.
Nej, herregud.
Det skulle bli anmäld.
Ja, man skulle hamna i fängelse liksom.
Ja, men du vet, släpper du ens taget om barnvagnen när du är på promenad så kommer ju folk springande.
Kommer någon
att
arrestera dig?
Ja, jag var ute och promenerade en gång just i Topanga, tror jag faktiskt det var, med vår gemensamma vän Cecilia som då bar sin son i en sån här babybjörn eller någonting. Ja. Och då kommer alltså inte mindre än två personer fram och säger, are you safe? Is he safe, you walking like that? I mean, you know, it's really, you can really trip over here, du vet så här. Ja, jag kommer förmodligen kasta mig ner för en klippkant här med min stackars son i babybjörnen. Jag skulle precis göra det när du kom och satt till. Alltså, det är väldigt roligt. Så jag men förstår vad du menar.
Det är ju välment, men det är ju så otroligt dumt. Man tänker att om ni verkligen är jätteoroliga över hur människor mår, så satsa på lite föräldrapenning eller arbetslöshetspenning eller välkomna människor från Guatemala in i ett land. Fundera inte över att man bär en babyfel i babybjörnen då. Fokus.
Nej, precis. Fundera lite på baby som sitter i burar vid gränsen.
Exakt. Ja. Men, och nu måste jag säga att ärligt, han är på hjärta. Jag har faktiskt inte kommit igenom hela Älgflickan ännu, men jag har läst ungefär hälften och jag tycker otroligt mycket om den. Det är en sån ungdomsbok som man önskar att alla som är tidigt tonår ska få läsa, men som också är väldigt roligt att läsa som är vuxen.
Varför lyder titeln så? Vad är den i Älgflicka?
Nej, men det hon träffar, alltså det är älgar, alltså älg, det finns en älg i skogen som, men man måste läsa den själv, jag vill inte spoila den.
Det finns en älg i skogen. Jo, nej, men som hon, jag provar det. Ja, nej, men det lät så gulligt.
Förlåt, det var kändes som jag inte hade, jag lovar handen på hjärtat, jag har faktiskt läst halva boken. Men jag hörde faktiskt från en tredje part som kände oss båda som sa att Peppe, du ska skriva en hästbok. Visste du om att Malin Klingenberg först skulle skriva en hästbok, men hon tyckte hon visste ingenting om hästar, så det blev en älgbok istället.
Det var jättegulligt.
Ja.
Apropå det, nu är jag så inne på det här med barn- och ungdomstips och sommarläsning och så. Vad jag glömde tipsa Svenska Dagbladet om när de ställde frågan till oss är ju det här med Sveriges Radios alla poddar och alla inlästa serier och så som finns i app, Sveriges Radio-appen för de som har åtkomst till den. Så otroligt bra. Det finns bland annat en som handlar om ett troll som bor i skogen. Det var därför jag, som också är en ungdomsroman som en tjej blir ihop med då. Det var därför som jag kom på den nu när du sa älg i skogen. Ni som har barn i förskoleåldern, ni som har barn i förskoleåldern och skolåldern eller den här mellanåldern, så kan jag varmt rekommendera gå in och lyssna på Barnradions poddpaket. Det finns 7-9 år, det finns det 9-11 år. Och det är också ett sätt att få barn att vara i läsning och i fiktion, även om de inte kan komma till ro en sån här varm sommar som det är nu med en bok i knät. Det är ju lättare när det regnar. Mm. Liksom. Men då kan de kan lyssna på det där när de solar eller vad de nu gör.
Ja, vilket bra tips. Men de ska ha mycket solkräm och de ska sola, det vill jag bara påpeka.
Ja, mina barn är just... Tack, nu kom den amerikanska. Are you sure she's not
Are you sure they're
up?
Safe in the sunshine?
Ja, mina barn ser just nu ut som polkagrisar, det vill säga vita och röda. Jag skyller allt detta på min man som var på stan med dem när jag jobbade igår. Vad läser Peppe Öhman nästa vecka?
För att Peppe Öhman börjar läsa en kort krönika om 7 mord, men ärligt talat så funkar den inte för mig på svenska. Det blir bara konstigt att översätta, för jag tror att det var ju så lyrisk kring språket och hur men jag kanske bara måste se den liksom, verkligen sätta mig ner och läsa i 2 timmar för att komma in i den världen. Just nu tycker jag bara det är våldsamt och konstigt.
Ja, men vet du vad? Du har min välsignelse att släppa boken. Om du vill läsa den på originalspråk så får du låna den. Jag tänkte, hur 17 översatte man jamaikansk patwa till svenska? Vad blir det? Typ något så här söderslang? Alltså jag vet inte riktigt. Älvdalsmål. Almedalsslang. Det är som vi PR-konsulter pratar. Men hur har den där stackars självmordsuppdragsöversättaren löst det där då?
Ja, fan, det kan inte vara rätt lätt. Men alltså, ofta är det faktiskt så att man kan tycka att ett språk är jättekonstigt i början, så det som du tyckte med Koka björn, men så kommer man på något sätt in i den världen och glömmer bort språket för att man lever liksom men, där.
Vi har ju så himla många andra härliga sommarböcker framför oss, inte minst den här Tessa Hadleys Syskonen som jag är taggad för.
Men vet du vad, jag har också börjat läsa den nu. Jag fick den också, insåg jag för senare. Jag har ett recensionsexemplar av den.
Ja, men vad härligt. Då ska vi prata om den i nästa podd, tycker jag.
Men då gör vi det.
Ja, och kan inte ni alla också som har lust och tid skicka in några tips på vad ni tycker att vi ska prata om, och också tips till alla andra lyssnare om just sommarläsning, för att det är ju faktiskt nu den stora lästiden börjar för oss som har semester. Det har ju inte alla för all del nu, men väldigt många. Så då kan man ha lite tid och också, vad ska man säga, utforska lite nya genrer och så. Mm.
Och om ni absolut inte vet vad ni ska läsa, så kan ni se att de flesta årets bokböcker, nej, vet du vad, alla höll av att se en jättehög standard. Så vid panik, gå in och kolla på årets bok och välj helt enkelt en av böckerna där. Hör du, Karin, det har varit ett sant nöje att prata med dig också den här veckan.
Det har varit, och se fram emot att pratas vid om en vecka igen. Glöm inte att när ni går och klickar hem böcker från årets bok också rösta. Och vi vill tacka årets bok igen för det här jätteroliga samarbetet, och för att ni är så generösa som skickar så många böcker till oss, och ni som lyssnar.
Hörni, tack alla som lyssnar. Ni är guld. Vi hörs nästa vecka.
Puss och kram.
Hejdå.
Hejdå.
Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öhman, en podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öhman. Glöm inte att du kan mejla dem på mellanradernapodden@gmail.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.